Välkommen till Tyresöradion som man kan höra på frekvensen 91,4 om man lyssnar till exempel i bilradion i närheten av Tyresö. Eller så kan man lyssna digitalt via sin dator eller telefon eller surfplatta. Och då så ska man ha www.tyresoradion.se. Men det här programmet det kan man också prenumerera på som en podd. För nu kommer ju förstås ett nytt avsnitt av Dr. Lenas hörna. Och där så har jag ju som alltid sällskap i studion.
Ja, av folkets röst.
Och han heter?
Leif Bratt.
Och jag heter Lena Hjelmerus och är pensionerad läkare. Vi har gjort det här programmet nu i snart 10 år. Och nu börjar en del lyssnare skicka in frågor till oss. Och det tycker vi är jätteroligt. Och dessutom den här frågan som kom, det var en lyssnerska som i och för sig hade tagit reda på svaret ändå, men ändå ville att vi skulle prata om det för vi hade mycket roligare svar. Det är du, Leif.
Mer terapeutiska svar.
Ja, man måste ju bli lite glad så här när det är så förskräckligt kallt ute som det är den här våren 2024. Ja, idag är den 22 april. Jag har tittat på älgarna idag redan. Har du det?
Det är den här älgvandringen som har börjat.
Ja, den började vid midnatt. Jag var uppe redan 11:45 och tittade på första nattkameran. Men sen har jag tittat ända sedan 16:30 i morse.
Ja, jag tror det är så här. Har man sett ett avsnitt så har man sett alla.
Nej du, det har man inte. Och så längtar man ett helt år. Så att första dygnet så här så blir det ganska mycket tittande.
Ja.
Men nu ska vi ju göra radioprogram istället. Och det här radioprogrammet kommer att ligga på hela tiden medan älgvandringen pågår. Så då kan man ju ha oss i öronen och så kan man titta på älgarna samtidigt.
Ja.
Ja, en bra idé.
Ja.
Mm. Ja, du låter lite tveksam.
Ja, det ser ju likadant ut varenda år, den där älgvandringen. Någon liten älgkalv som har lite svårt att komma upp för kanten och halkar och sådär. Ja.
Du, jag har sett sångsvanar, kanadagäss, två olika sorters änder, en tokig tjäder och två korpar redan nu på morgonen.
Ja,
ja det var bra det. Nej, men nu fortsätter vi med vårt medicinska program tycker jag. Och vår lyssnerska, hon ville höra om någonting som heter karpaltunnelsyndrom. Och då ska man nog stava det med K om man ska leta på det på nätet. Jag stavar ju alltid med C, men då får man inte upp något. Ja, man får upp en förfrågan om man inte vill ha det med K istället. Så K är tydligen den gängse stavningen idag. Vet du vad jag brukar leta på saker någonstans? Alltså leta efter svar någonstans.
Jag googlar.
Ja, på vilken sida då?
1177 antar jag.
Precis. Och där finns det en del om karpaltunnelsyndrom. Men kanske inte så mycket som man skulle förvänta sig. För det här är ett ganska vanligt symptom. Eller syndrom heter det när det är som en bukett blommor med olika saker. Och det som ingår här det är ju då att det sticker och domnar och gör ont i en hand eller bägge händerna i fingrarna. Men själva sjukan den sitter som ett litet armband, ett litet hårt åtdraget bälte runt själva handloven, alltså precis i gränsen mellan handen och underarmen. Det blir alltså lite trångt där nere. Har du hört talas om det här förut?
Nej.
Nej, och det är inte så konstigt. För att det här är något som drabbar nästan bara kvinnor. De män som drabbas av det här, de är ofta sådana som har jobbat med maskiner som vibrerar. Alltså plattsättare, golvslipare, snickare, alltså allt när man håller i någonting som skakar och vibrerar en lång tid, då kan man få besvär ifrån sin karpaltunnel. Nu finns det ju kvinnor också som har sådana jobb, men framförallt så är det här en, om man inte har ett sådant jobb så är det då en kvinnlig åkomma. Och det som är också lite typiskt är att det drabbar när man har blivit lite äldre. Man brukar säga efter det att menstruationen har upphört. Och det kanske är då som vi som ska bli mormödrar och farmödrar börjar att sticka och virka och klippa ett äppelträd och jobba med handlederna. Kanske vi bakar och kanske vi gör någonting som utsätter handlederna för extra belastning.
Jag undrar bara så här, karpal, det får väl det heta om du vill, men finns det någon tunnel med i systemet? Alltså det...
Ja, det gör det. Det är så här att det här bältet eller bandet som man har då runt handleden, på insidan av handleden, vi har ju en massa muskler, vi har 19 muskler på underarmen med olika senor som ska ner till och styra handens fingrar. Och för att de där inte ska trassla till sig så ligger de förpackat i lite olika fack. Och sen finns det ett fack ungefär mitt på handleden där det ligger en nerv. Och det är en stor känselnerv som ska göra att vi kan känna med våra händer. Och den nerven heter medianus, för den ligger liksom mitt i. Så att karpaltunneln omfattar både en känselpåverkan, det här att det domnar och pirrar och gör ont, men också att man får svårt att röra sina fingrar, därför att de här senorna då, det svullnar alltihopa det där, och då blir det svårt att få händerna att fungera. Det här är alltså vanligt, och det kan börja med bara att man har överansträngt sin handled. Och då är första åtgärden att försöka ha handleden i stillhet ett tag. Och klarar man inte det själv så kan man få hjälp av en arbetsterapeut som kan göra en handskena. Så att man får en nattskena till exempel för sin handled. Det är det allra första och enklaste. Men man ska ju veta också att det verkligen är ett karpaltunnelsyndrom och inte något annat. Och det är ju kanske bra att man får en diagnos. Och det kan arbetsterapeuterna ställa den diagnosen. För de är de som jobbar kanske mest med händer i vardagen på en vårdcentral. Och då finns det två tester som också har lite lustiga namn. Det ena heter Falens, eller möjligtvis som det är franska och heter Falan. Det törs jag inte svara på hur man uttalar det. Men det går till som så att man böjer handleden väldigt kraftigt 90 grader mot, så att man alltså vinklar handen mot underarmen. Och det ska man alltså kunna göra i 90 grader utan problem. Men om man har en karpaltunnel då får man ont, och man framförallt så kan man inte hålla den där ställningen i den 30-60 sekunder som man ska kunna. Nu är det ju här radio så det är ju ingen som ser hur jag gör. Men om jag visar dig, Leif, hur ser det här ut från ditt håll?
Ja, det går ju inte att vika handen uppåt, alltså visar vi underarmen, utan den ska peka neråt.
Ja, och den ska helst, man ska hålla den i den ställningen i ungefär en minut. Om man inte kan det, för att det gör ont, då är det trångt i karpaltunneln. Och ett annat test som heter Tinells test, och jag vet ju inte heller vem Tinell var, då knackar man på det här området där med den här nerven. Och det räcker med att man knackar lite lätt. Den nerven ligger så pass ytligt, så då gör det också ont i handen.
Kan man säga att det område du pratar om, det är där armen möter handen och dess insida.
Ja. Och mitt på.
Och mitt på.
Så att det där är enkla tester, men de är väldigt utslagsgivande. Så att diagnosen är en klinisk diagnos. Man använder ingen röntgen eller någonting sånt, utan man testar och...
Okulärbesiktning.
Ja, det kan man ju säga. Men man måste ju prata med vederbörande också.
Ja.
Sen kommer ju nästa fråga då. Vad ska man göra åt sånt här? Och om det inte räcker med en skena och att man får vila, utan att det här fortsätter, då kan man använda mediciner, alltså antiinflammatoriska tabletter. Det finns de som också kanske sprutar kortison, även om det inte är så där jättekul att göra på insidan av handen. Men sen blir det då en operation. Om det här inte då har gett sig eller gått tillbaka. Och den operationen på 1177, där finns det en väldigt bra beskrivning precis hur en sån operation går till. Och den tycker jag att man kan gott läsa. För då förstår man att det är ingen komplicerad operation. Och den tar inte särskilt lång tid. Och man behöver inte vara i narkos och sövas. Men däremot så är man ju bedövad. Och det som är kanske det märkligaste, det är att man stryper blodcirkulationen till handen under den tid operationen pågår, så att det inte blöder, utan man kan se, eller den som opererar kan se vad man gör för någonting. Och sen släpper man på blodet igen. Men det där finns alltså beskrivet jättebra på 1177. Det som däremot är inte så bra beskrivet, det är det här med efter operation, ska man vara sjukskriven eller inte, och hur länge, och hur länge är det rimligt att man ska få vänta på sin operation och sådana saker. Och då finns det en annan sida som också är öppen för allmänheten. Jag vet inte om jag har pratat om den förut, den heter viss.nu.
Jag kommer inte ihåg att du har gjort det i alla fall.
Nej, det är en sida som alltså vem som helst kan gå in på. Men den var från början, när den skapades för en, ja, kanske 20 år sedan. Då betyder det här, jag för mig att det betyder vårdinformation i Stockholms sjukvårdsområde. Ja, det var alltså en sida för sjukvårdspersonal, för där man kunde se vad man skulle göra i olika lägen. Men man har byggt ut den här nu, så att nu finns den för, i princip gäller den nog för hela Sverige, och den är öppen för alla. Och där kan man gå in och då kan man få lite mer information. Och då kan man till exempel se att man delar in de här karpaltunnelsyndromet lite i olika svårighetsgrad, beroende på hur mycket besvär man har och hur länge man har haft det. Och sen kopplar man det då till operationsprioritering. Och det är klart att de som har mest besvär ska gå före, för att man är beroende av att kunna använda sina händer. Och så finns det också en koppling till Socialstyrelsens kunskapsstöd. Och så finns det en koppling till Försäkringskassans listor över hur länge man ska vara sjukskriven vid olika tillstånd. Och det är ju så att det är inte doktorn som bestämmer hur länge man är sjukskriven, utan Försäkringskassan har ganska mycket att säga till om och kan ändra på det här. Men doktorns ord väger ganska tungt ändå. Och i synnerhet om man nu är karl och har fått sitt karpaltunnelsyndrom därför att man har kört någon sån här maskin som har skakat, då ska man ju ha hjälp av sin arbetsgivare och få kanske arbeta med andra saker. Och speciellt efter, kanske man behöver lite längre tid efter sin operation. Så där är det viktigt att jobbet blir inkopplat. Men det där står bra på den sidan, viss.nu.
Viss, stavas det enkel V-I-S-S eller vad?
Ja, enkel V och så två S. Viss, V-I-S-S.nu heter domänen. Där finns också, eftersom det här är en slags rådgivningssida till de som jobbar inom vården, så finns det också en speciell avdelning på den där sidan. Den innehåller ju allt om alla olika sjukdomar. Men det finns en speciell sida för de som jobbar med handkirurgi, där man också kan se inte bara just om regelverket kring karpaltunnel, utan också omkring andra åkommor i händerna. Så där får man leta lite. Men det är en öppen sida som alla kan använda. Sen har jag också en specialsida som jag bara är för, som man måste liksom vara inom professionen, som heter internetmedicin. Och där hämtar jag ibland också information. Ja, är vi färdiga? Nej, jag har en sak till som jag ska säga om karpaltunnelsyndromet. Den här nerven, medianusnerven, den tar alltså känseln i alla fingrarna utom i lillfingret. Så ett sånt här test också, om det pirrar och då svider och gör ont i handen, det är att om man inte har någon påverkan på lillfingret, då är det karpaltunnel. Men om det svider och pirrar och domnar även i lillfingret, då är det något annat. Så det är viktigt att man har koll på hur känns det i lillfingret.
Men det finns en god diagnos, eller
prognos.
Prognos, förlåt. Tack ska du ha. Om man nu har den här karpal, man kan åtgärda det.
Ja, oh ja. Och som sagt, det här är ju då, det kanske drabbar ena handen i ett år. Och så går det några år och sen så får man det andra handen. Det har en god prognos. Det finns många människor som är opererade för karpaltunnelsyndrom. Och som, det är ingen komplicerad operation, men det tar klart att det tar ett tag innan man känner sig helt okej i handleden igen. Och man får ju undvika då under den tiden att sticka och virka och klippa sina fruktträd och vad man nu annars använder sina handleder till. Mm. Ska vi ta nästa sjuka då?
Ja, det är du som avgör.
Den har också ett franskt namn. Den heter Dupuytren. Och han heter Guillaume Dupuytren. Och han var en fransk kirurg som var intresserad av varför en del människor fick fingrarna liksom indragna så de fastnade inne i handflatan.
Blev krokiga, kan man säga så?
Ja, och det i allmänhet så är det ringfingret. Och ibland är det även långfingret och ibland är det ringfingret och lillfingret. Men det är sällan som det är pekfingret. Utan det är de här fyran framförallt, men även trean och femman som liksom successivt dras in. Och det här är en sjukdom som den kommer inte på en gång, utan den tar kanske 10-15 år innan de här fingrarna liksom har dragit sig in och fastnat in i handen.
Vad menar du med trean och femman?
Ja, alltså långfingret är trean och lillfingret är femman. Ursäkta,
det är därför jag sitter här.
Ja, det var lite slarvigt. Det var sånt där läkarslang. Ja. Vi numrerar fingrarna alltid. Det är precis som tandläkarna numrerar tänderna. Ja, men i alla fall. Det här är då något som inte gör ont. Och det gör att i början så tänker kanske inte man på att det här håller börjat hända. Och eftersom det tar så lång tid så har märkligt nog min favoritsida 1177. De säger att man inte ska söka för det. Men nu är det ju så här att vi lever ju mycket längre nu än vad vi gjorde bara för 20-30 år sedan. Och det är jätteviktigt att vi har funktion i alla våra fingrar när vi blir äldre och bor hemma. Vi vill kunna köra bil. Det går jättesvårt att hålla i ratten om man har två fingrar som är indraget. Det kan vara svårt att äta. Man kan inte hålla på med sin dator. För man behöver alla sina fingrar och de där som sitter fastnat in i handen är ju bara i vägen. Så att jag tycker det här rådet som står i 1177 att man inte ska söka, det tycker jag är lite tokigt. Och jag har pratat med några fysioterapeuter om det här och de säger ju också att börjar man ana att det här håller på att hända, då ska man vända sig till vården. Det här kallas också för vikingasjuka. Har du hört talas om det?
Ja, fast i ett helt annat sammanhang.
Jaså?
Ja, alltså, det var en bekanting som kallade, alltså, om man är kramsjuk, det var vikingasjukan. Och jag tror att det är så här att det var någon, under den här MeToo-tiden, någon uppsatt politiker som kramade kvinnliga kollegor lite närgånget och skyllde på vikingasjukan. Och då kanske det blev en misstolkning, alltså han säger att han lider av vikingasjukan och min bekant tolkar det som kramsjuk. Fast, ja.
Ja, jag tror inte vikingarna var så krampsjuka. Jag tror att de slogs ganska mycket och gick bärsärk. Men att det kallas för vikingasjuka, det här med de här fingrarna som dras in i handen, det beror på att det är egentligen bara vi i Nordeuropa som, ja, kanske då Frankrike också, den här krigskirurgen, eller om det var Napoleonkrigen i att han stötte på ryssar. Och ja, det är en sjukdom som finns här uppe i våra trakter. Och det är ju naturligtvis för att det finns en genetisk bakgrund till den. Vi har någon gen som gör det här. Och man har börjat att experimentera lite med olika såna här behandlingar som påverkar. Men det finns ingen, vad jag kan se, bra behandling än så länge. Det som händer är att det är ett ämne, ett protein i bindväven som heter kollagen. Och just kollagenet i handflatan hos de människor som har anlag för det här. Och det, man vet det är ärftligt, det går i familjer. Där blir det hårt och då dras det alltså ihop. Och metoden är ju då att skära upp det där. Men att det skulle ge någon slags kram, nej, det var nog hans önsketänkande kanske. Jag vet inte.
Nej, men det går väl säkert att googla på vikingasjuka och kram. Så.
Ja, då hittar man säkert det. Ja. För det låter ju som om det var lite spektakulärt.
Ja.
Ja. Sen finns ju frågan, hur långt ska det gå innan man blir operationskandidat? Och då i den här viss punkt nu, där står det då att det är 30 grader. Och det finns också en bild på hur mycket 30 grader, hur man mäter att man har. Alltså det är en sträckdefekt. Man ska ju kunna sträcka ut sina fingrar helt och hållet. Men om man har en sträckdefekt jämfört med de andra fingrarna på 30 grader, då är det operationsindikation. Jag som har jobbat då med människor boende på äldreboenden och som har varit väldigt sjuka och legat i sängs länge, där finns det ett annat tillstånd där också fingrarna knyter sig in i handen, som är en kontraktur, därför att man har de muskler som vill knyta kroppen, knyta benen, knyta händer, armar, är starkare än de muskler som sträcker. Men det, då drabbar det liksom alla, då drabbar det hela, alla fingrarna i handen, inte bara, får jag säga nu, nummer 4 4 av 3 eller 4 av 5. Så att det är också ett väldigt plågsamt tillstånd. Och för de här dementa där hela handen knyter sig, där använder man botox. Men jag har inte sett någon uppgift alls om att man skulle använda botox vid Dupuytren. Så att jag tror inte att det är jag tror inte det funkar där, helt enkelt.
Men botox, det var väl samma, man fyllde sina läppar med för att få dem mer kraftigare?
Ja, det är ett nervgift. Och det gör att just såna här, när det beror på, vad ska jag säga, krampartat tillstånd, så kan man använda botox för att tillfälligt, alltså det är, där måste man ju upprepa de här injektionerna. Men man kan använda det för att kunna öppna händerna på en sån svårt sjuk gammal människa som har råkat ut för det. Ja, är vi färdiga? Vi har en liten stund kvar. Jag tror att vi tar en fransman till då. Han heter De Carvin. Jag vet inte varför fransmännen var så intresserade av händer, men de var duktiga på händer i Frankrike då, när de här, det här är ju upptäckter vid senare delen av 1800-talet. Och De Carvin, det har ett latinskt namn också, men det är inte mycket enklare, så att ja, om man slår upp det så stavas det alltså med Q-U-E-R. Och här finns det jättebra bilder på 1177. Det är en sjukdom som sitter i tummen. Och där får man av arbetsterapeuter, och man kan också själv gå och köpa ett handledsskydd där tummen är speciellt fixerad. Det är ett sånt där som brukar gå över med att man får vila sin tumme och så får man äta lite värktabletter. Och ibland, om man har mycket besvär, kan det hända att man får en kortisonspruta. Men det är... jag har själv haft det där för ganska många år sedan. Jag har kvar mitt bandage. Och det var min vänstra tumme som bestämde sig för att den skulle göra ont på det där sättet och inte fungera. Men det är alltså en inflammation i det här fodralet som senan till tummen ligger i. Och jättebra bilder på 1177. Ja, vi hinner en sak till. Och det är något som faktiskt är helt ofarligt. Det kan ju vara lite roligt att avsluta med det.
Ja, visst.
Mm. Du har inga mer frågor på Descartes heller?
Nej. Jag undrar som du. Varför är fransmännen så framme när det gäller händer?
Ja, det... Jag vet inte. Det kanske var så att det var... Det räcker med att det är en eller två och så blir det ett intresse och så är det en grupp som samlas och ger namn till det här.
Vi hoppar till den här som var lite lättsammare.
Ja, och det är någonting som drabbar kvinnor i 20-årsåldern. Kan drabba män också, men det är vanligare hos kvinnor. Och det blir att det blir som en spelkula. Det kan vara både på handledens ovansida och handledens undersida. Och det är någon av alla de här 19 senorna som, där det börjar utvecklas lite vätska. Och så blir det som en geléklump och så blir det då en liten bula, en spelkula. De kan bli ända upp till 3 centimeter, och det är ju ganska mycket i diameter. Men 1 centimeter upp till 3 centimeter. Och det där är helt ofarliga tillstånd, och de brukar gå tillbaka av sig själv. Och är de jättestora så att de är i vägen när man rör handleden, då kan man sticka hål på dem och suga ut den där gelén. Fast den är ganska trögflytande, så det är inte så lätt att tömma ett ganglion. Och det är väl kanske inte så kul att hålla på och sticka nålar i handleden där vi då har så mycket känselnerver och senor. På min tid, när jag läste medicin, då var behandlingen att man försökte trycka sönder den utifrån. Man klämde på den där ända tills den sprack. Och jag har själv haft ett ganglion, men mitt sprack innan någon annan hann trycka sönder det genom att jag ramlade på det och spräckte det på det sättet. Det här är vanliga tillstånd och ingenting att bli rädd för.
Men hur länge kan det gå tillbaka av sig själv också?
Ja, det kan det göra. För det här är ju liksom en slemproduktion runt. Och jag menar, alla våra vävnader är ju levande. Så att det kan uppstå såna här slemsäckar eller slemkulor även i knävecken och runt vid armbågen. Och ibland så blir de stora och ställer till besvär, och ibland så försvinner de av sig självt. Så att det, men just i handen, där blir de lite fastare. En slemsäck i knäveck eller armbåge, den är mera, vad ska jag säga, lite blötare, lite mjukare. I handen så är det så stramt i handleden, så där blir det som en spelkula. Det finns inte så mycket plats. Men som sagt, och de kallas bara för ganglion.
Det var inte något franskt namn precis.
Nej, ja, ganglion. Ja, jag vet inte. men de har inget annat latinskt namn heller, utan de heter bara ganglion. Nu har vi precis kört 30 minuter, Leif.
Ja.
Då får vi tacka för oss den här gången.
Tackar.
Vi har ett antal finger och såna här konstiga fenomen kvar. Vi får göra ett program till.
Ja.
Och så hoppas jag att du som ville ha lite roligt om karpaltunnel har fått det också i det här programmet. På återhörande säger programmakare Lena Hjelmerus och
Leif Bratt,
som är
Sidekick heter på franska, tror jag.
Du, jag kan inte så mycket franska så att jag vet vad det heter på franska. Jag får fråga Jerker. Ja. Ja, vi får höra med frankofilerna vad det möjligtvis kan heta. Tack för idag. Hej då!